Tack. Ja, jag hör till Paulus. Nej, jag hör till Kefas. Nej, inte alls. Jag hör till Apollo. Nej. Jag hör till Kristus. Så står det, så skriver Paulus om hur det var i Korintherna, i första Korintherbrevet. Hur man började dela upp sig på olika sätt. Utifrån vad man hade upptäckt som man tyckte det här är det centrala. Det här är det väsentliga. Och hur svarar Paulus då? Han säger inte så här. Nej, men jag har ju sagt er. Håll er till Paulus. Nej, han är mycket klokare och visare. Han förstår någonting annat. Han säger, har Kristus blivit delad? Med det så erkänner han att jag, Paulus, har inte den hela och den fulla sanningen att kunna berätta för er. Men det finns även andra bitar, andra vägar som leder fram till den enda sanningen som är Kristus Jesus själv. Om vi nu delar ett innehåll så finns det ju alltid någonting av helheten i vår bit. Men vi har svårt att acceptera och se att det kanske finns en del av helheten kvar som någon annan har, som någon annan har upptäckt. För det, helheten Kristus är större än den jag kan förstå. Problemet är inte att vi ser olika bitar av en stor oändlighet. Utan problemet är när jag säger att det jag har hittat, det är den absoluta och enda sanningen. Jag är sanningen. Nästa steg när vi splittras, det är att vi inte bara då identifierar oss med vad vi har upptäckt. Det blir också viktigt att gräva skyttegravar och säga, det där är inte vi, det som de har, det som de säger, det är inte vi. Det är något annat. Och det finns väldigt mycket sorglig splittring i kyrkans historia. Vi behöver inte gå igenom allt. Historien och största var för 1000 år sedan när splittringen var mellan den östra kyrkan och den västra kyrkan. Och den sista stora splittringen var för 500 år sedan när det vi nu kallar den protestantiska kyrkan lämnade den katolska kyrkan. Och i den här splittringen och i den här skyttegravskriget så har det blivit väldigt viktigt att markera vad vi inte är. Och i det så har vår del av den världsvida kyrkan nästan helt förnekat helgonens, det heligas existens som det till och med står med i Bibeln. Och Maria. De har blivit väldigt undanträngda om vi jämför med den katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan, den koptiska kyrkan och så vidare. Till och med bland muslimerna så är Maria nog större än vad Maria är i de flesta protestantiska kyrkor. Men i den här delningen, i den här splittringen, tänk om det finns en bit av sanningen som de andra har, som vi skulle må bra av att få bekanta oss med. Men hur är det nu då? Ja, men det här med Mariadyrkan, avgudadyrkan och ben till människor och så vidare. Och finns det inte en problem med det? Det kanske kan vara nyttigt för oss att påminna oss om när Jesus har en liknelse om grandet i vår grannes öga och bjälken i vårt eget. Det är inte så att vi är perfekta. Den protestantiska kyrkan har delar av den hävdat den riktiga minasismens lära. I Sydafrika var en del av den protestantiska kyrkan väldigt tydlig med att visa på hur Bibeln styrkte apartheid. Eller avarterna med trosrörelsen som säger att är du rik och har framgång, då har du Gud med dig. Och är du fattig, så är det för att inte Gud är med dig. Så nog finns det en bjälke i vårt öga. Därmed inte sagt att allting i den katolska eller ortodoxa kyrkan behöver vara rätt. Men vi kanske ska börja med att städa och plocka bort bjälken i vårt eget öga innan vi diskuterar med de andra. Jag tror vi ska ha en nytta just när det gäller, vi ska inte prata om helgonen idag, det får bli en annan gång. Som förebild, men med Maria som förebild. Och det kan vara bra att fundera på hur ser andra delar av den världsvida kyrkan på Maria? Vad skulle vi kunna lära oss därifrån? Dagens bibeltext är ju en sammanhang dit för alla tre årgångar. De kan gärna läsa dem. De handlar ju egentligen om en följd av händelser efter varandra. Att ängeln kommer till Maria som vi läste om. Sen går Maria och till sin släkting Elisabet som också har fått barn och väntar på att föda Johannes döparen. Och sen brister Maria ut i sin lovsång. Det är de tre årgångarna i den här, för den här söndagen. Och gå gärna hem och läs dem i en följd. Nu kan vi ju tänka så här att ja, men allt, det handlar ju om Maria det här söndagen. Ja, men det gör det ju inte. För om vi läser texten så ser vi att det handlar om Guds nåd, Guds ingripande och hur Gud verkar och kommer till jorden. Och det han gör, där Maria är ett redskap och ett viktigt redskap. Men det är inte hon som är söndagens huvudpunkt, utan det är Jesus själv. I Gamla testamentet så läser vi om Herren sade, hur Guds ord skapade, och det skapade man och kvinna, Adam och Eva. Och nu börjar det surra igen. Ska vi byta? Det här är ett återkommande problem. Herren sa det, som vi sa till, och det blev skapelsen, de första människorna, Adam och Eva. I Johannes läser vi, i begynnelsen var ordet. Och här är det samma skaparord som kommer. Och Maria tar emot ordet. Och hon blir havande med Jesus. Och här är Marias storhet och förebild för oss. Det är ju hennes tillit till Guds löften. Och hennes överlåtelse. Må det ske mig som du har sagt. Vi har ju väldigt lätt att tolka in självberömmelse i det här med när Maria brister ut i lovsång. Men det står ju, min själ prisar Herrens storhet. Och sen står det hädan efter, oavsett vad som händer och trots min ringhet, så ska alla släkten prisa mig salig. Varför? Ja, inte för det hon har gjort, inte för det Maria har gjort, utan därför att Herren har sett mig. Därför ska alla släkten prisa mig salig. Och det är ju skälet till hennes jublande sång. Herren har vänt sin blick till mig. Vi känner igen ifrån välsignelsen. Herren vände sitt ansikte till dig. Så när Maria säger Herren ser mig, Herren ser i nåd till mig, och därför ska alla släkten prisa mig. Och för Maria, det är skälet till hennes jublande glädje. Men det är också någonting som vi får komma ihåg, att Herren ser ju även oss. I andra delar av kyrkan så ser man den här texten som starten för kyrkan. Maria är moder till kyrkan när hon tar emot Jesus i sitt liv. Hon tar emot ordet och hon blir havande med Jesus. Och hon är då den första medlemmen, urmoden i kyrkan, och en förebild till oss som kyrka. För det är vårt huvuduppdrag, att ta emot ordet och att låta Jesus växa till i vårt inre. Det här kan ju kanske då också vara en spegel på det här med att man säger att vi har tappat bort en del av kvinnligheten i vår del av kyrkan. Det har blivit för mycket av organisation, struktur. Men kyrkan är det som Maria är förebilden till. Det är de som säger ske med mig som du har sagt. Som tar emot ordet. Som bär på Jesus i sitt liv. Och bär ut det till andra. En mystiker på 1200-talet, han skriver om kärlekens verkarbete får sätta igång i oss, så kommer vår Jesus att födas. Om kärlekens verkarbete får sätta igång. Och med Maria kan vi som kyrkans medlemmar får stämma in i Magnificat och säga Herren har sett till oss. Herren har vänt sin blick till mig. Och det är vår kallelse att bli lik Maria och låta Jesus växa till i våra liv. Och en tydlig bild av det här med kyrkan får vi också sen när Maria kommer till Elisabet. Och Elisabet säger, när du kom så spritter barnet till av liv i mig. Det är ju den uppgift som vi har som kyrka, att bära ut Kristus livet till andra så att andra känner att deras liv förändras. Återigen har vi där Maria som vår förebild. Och då får vi komma ihåg de här orden i välsignelsen. Herren vände sitt ansikte till oss. Ja, han har gjort det. Och när Herren säger i sitt löfte, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och där har vi den anledning att brista ut i jubel som kyrka, som medlemmar. Och säga att Herren har ju sett till oss i vår ringhet. Vi talar ju om att vi ska bli allt mer Kristuslika. Och i Galaterbrevet skriver Paulus till Kristus förkroppsligas i oss. Vi ska bära Kristus i oss. Vi har tagit emot honom och han ska växa till i oss. det som vi har i vår del av kyrkan missat här, tror jag, det är: vad händer med Maria när hon tar emot Jesus, när hon bokstavligen bär honom, när hon lever med honom under lång tid? Jag tror inte vi har tänkt oss att det måste ge en helgelse till henne. Att hon föder den som även föder henne på nytt till ett nytt liv. Och där får vi se helgelsen återigen med Maria som förebild. Om vi hoppar lite framåt i Marias liv, så har vi vinundret i Kana från, som står om i Johannes evangelium. Där fungerar ju Maria som vägvisare, som lärare. En som undervisar tjänarna vid bröllopsfesten. Det var ju en fest. Och det pinsamma hade hänt att vinet hade tagit slut. Vad säger hon till tjänarna? Hon säger: lyssna på honom och peka på Jesus. Gör det han ber er om. Lyssna på Jesus och gör det han ber er om. Det är ett ord till oss. Det är också vårt uppdrag. Lyssna till Jesus och gör. Och det är ett ord som vi kan se att vi många gånger inte vill leva upp till. Det är någonting vi får brottas med och lämna över till Gud dagligen i vår omvändelse. För att komma längre på den här vägen. Att verkligen göra det Jesus ber oss om. Men i det här vinundret i Kana, det som då händer, det är ju att Jesus gör 6 stora krukor, för man använder för den rituella reningen. 70 liter varje fyller de med det bästa sortens vin. Efter att Maria är som exempel på oss som förebedjare. Hon vänder sig till Jesus. Hon vet att Jesus kan hjälpa till med det här. Så det är också ett budskap till oss. När hon säger, när att vara förebedjare för de som behöver, de som har nöd i världen, de som behöver stöd på olika sätt. När hon säger, de har inget vin, det är ju pinsamt för dem. Jag vet att du kan hjälpa, säger Maria. Men även om Jesus säger att min stund har inte kommit, så svarar han på Jesus bön. Vi känner igen den här liknelsen med att vi ska inte ge oss i våra böner. Vi ska komma tillbaka och vara som den här besvärliga änkan som säger att som domaren säger, bara för att få tyst på henne så får jag väl göra så där. Vi har det löftet att, och det är vårt uppdrag också att vara förebedjare för världen. Det som är lite speciellt med Johannes evangeliet är att om vi bara skulle ha det, så skulle vi inte ha en aning om vad Maria hette. Det står ingenstans i evangeliet om hennes namn. Hon står som Jesu moder i de flesta fall. Och Jesu moder, det är inte, det är en, får man se som en hederstitel. Och i den ortodoxa och även katolska kyrkan så är motsvarande, så är det den största hederstitel som Maria har. Men det står också, hon står också beskriven som modern, lite grann som urtypen för moder. Det här, det som är lite, det jag tror att vi får fundera vidare på vår kyrkovärld, det är när Johannes skriver, eller här vid vinundret Kana, så säger han inte till: min stund har inte kommit, mamma eller mor eller vad säger, utan han säger: min stund har inte kommit, kvinna. Och det här sättet, att det låter ju som lite distanserat att säga kvinna så där. Lite grann som ett avståndstagande. Och om man tittar på vad alla teologer och språkkunniga, oavsett vilken schattering man har, så säger man att det här var extremt underligt. Så här tilltalade man inte sin mor på den tiden. Men det finns också ett ställe till där samma tilltal används av Johannes. Så Johannes har inte gjort något skrivfel, utan det är en avsiktligt, han vill använda det här. Och det är vid korset. Vid korset står Jesu mor, skriver Johannes. Sen vänder sig Johannes inte till sin mor, han vänder sig till modern. Och säger: kvinna, se din son. Det som den katolska och ortodoxa kyrkan läser in i detta, det är att hon är bekräftad av Jesus som den nya Eva. Som den som har fullgjort sin allt inför Gud, det som den första Eva misslyckades med. Precis som Jesus är den andra Adam som det talas om, så har vi i Maria den andra Eva. Jag säger inte att det är så, jag säger bara att vi har hoppat över den här konstiga delen i texten i vår del av världen. Vi har inte velat brottas med den. Det kanske är det vi ska göra. Jag ska sluta med att ta lite grann ifrån den ortodoxa kyrkan. Där finns ju mycket ikoner. Och vi har väldigt svårt att förstå det här med att stå inför en bild och be på det sättet. Och den mest älskade ikonen i den ortodoxa kyrkan, det är en ikon med Maria och Jesus. Det som är viktigt att komma ihåg är att det finns inte en enda ikon med bara Maria i den ortodoxa kyrkan. Därför att hon är alltid i en relation med Kristus. Det är också ett föredöme att vår avbild ska vara på det sättet att man ser ju Kristus också på bilden när man ser oss. Gudsmodersikonen heter den mest populära ikonen i den ortodoxa kyrkan. Och vi som inte förstår det där, vi skulle säga att det är en ikon med Maria och Kristus barnet. Men det skulle aldrig en ortodox säga att den föreställde. Det är en ikon som manifesterar Guds närvaro och människornas gudomliga kallelse. Guds närvaro och människans gudomliga kallelse. Och det är egentligen det som den här söndagen handlar om. Guds närvaro och vår gudomliga kallelse, där vi får ta Maria som vår förebild. Så får vi tillsammans ställa oss upp och bekänna vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre,
vilken är avrad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, ifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.